When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Kommer du sitta ungefär så?
Hopp. Ja, funkar det?
Ja, det låter som att det går in.
Kör vi en reserv. Kör en timme.
Ja, jag tänkte det. Det brukar ta ungefär 45 minuter, en timme. Det beror på hur lång eller kort du är i dina svar.
Ja, precis.
Hej och välkomna till GP's fotbollspodd som ännu så länge saknar ett namn, men där vi diskuterar Göteborgsfotbollen i allmänhet och Göteborgsfotbollen i synnerhet. Så här off-season är det jag, Robert Laul, som gör podden med gäster, och idag är jag uppe på Kamratgården för att träffa ingen mindre än IFK Göteborgs klubbdirektör Håkan Mild. Tjena Håkan, hur är läget?
Det är bra Robert, tack så mycket.
Du, jag måste fråga, när era unga spelare kommer upp i A-laget eller när ni värvar liksom spelare utifrån, de flesta är ju ganska unga, vet de vilken fotbollslegendar du är i grund och botten? Jag menar, vet de att du fick Paul Scholes dobbar i låret efter en minut i EM-kval på Wembley 1999? Känner de till alla framgångar du hade med Blåvitt på 90-talet och framförallt att du vunnit ett VM-brons 1994?
Man vill ju gärna tro det, men det är nog faktiskt så att de flesta yngre som kommer upp nu har nog absolut ingen aning.
Kontrollerar du det på något sätt? Eller hur märker du det? Att du bara är någon gammal gubbe liksom som sköter rulliansen, men...
Typ så är det nog, att det är någon, en lite äldre farbror där som går runt och som är klubbchef. Men så är det nog faktiskt.
Mm. Använder du någon gång då? För jag menar, det är ju jävla meriter du har liksom. Spelar du aldrig ut de korten?
Nej, det har jag nog faktiskt aldrig gjort, om jag ska vara ärlig. Det ligger nog inte för mig. Då skulle jag nog mer skämmas om jag hade gjort det efteråt, om jag skulle ta till det. Mm.
Hur påminns du om din liksom ändå väldigt framgångsrika egna fotbollskarriär på planen?
Nej, men det är väl framförallt när det är någon som kommer fram lite äldre då, som tittar på fotboll på den tiden när jag spelar, som kan uttrycka sig då att det var kul att titta på fotboll på den tiden och etc. Så kan det väl vara någon gång. Sen är det väl inte supermycket, det kan jag inte säga. Sen i och för sig, så jag håller på med fotboll hela tiden, men det är ju idag, i dagens fotboll. Så det är väl mer det som folk kommer fram och pratar om.
Vi ska givetvis ägna det här poddavsnittet åt IFK Göteborg, säsongen som gått, säsongen som kommer, pengarna, planerna, prestationerna, publiken. Samtidigt pågår ju då ett fotbolls-VM som jag relaterade till där, att du har varit med och tagit ett brons i 94. Det här VM:et i Qatar, betydligt mer omdiskuterat. Låt oss börja där lite bara, nu när vi faktiskt har dig här som har spelat ett fotbolls-VM. Kollar du på det här mästerskapet? Följer du det som vanligt så att säga?
Alltså jag har lite svårt att följa de matcherna som är på dagtid. Det måste jag säga att de har inte sett jättemånga utav. Men när jag är hemma på kvällarna så tittar jag på det.
Vad tycker du?
Nej, men jag tycker det är väl ganska intressant. Gillar ju fotboll, så att det är ju de bästa spelarna som är där. Så att det är ju alltid kul att titta på.
Hur känner du inför att det går i Qatar och den debatten som har varit kring det?
Nej, men det är ju en självklarhet, det borde inte gå i Qatar, men nu när man tittar på fotbollen så kan jag inte säga att jag fokuserar speciellt mycket på det. Det kan jag inte säga när jag tittar på fotbollen. Det borde inte gå i Qatar, men det gör det, och då tittar jag på fotbollen och ser på den. Jag tänker inte speciellt mycket på att det är i Qatar. Mm.
Vi fick ett litet inspel här från en av dina arbetskollegor att jag skulle fråga hur det går med VM-tipset för dig. Betyder det att det går väldigt bra för dig eller att det går väldigt dåligt med VM-tipset?
Ja, det är nog en blandning. Det har inte gått så jättebra det sista, måste jag erkänna. Det har ju Brasilien som vinnare då, och de är ju kvar fortfarande och spelar ganska bra. Så det finns ju en chans, men jag är nog inte ensam om att ha det tyvärr.
Ja, okej, är det hela kamratgårdsgänget här som har gjort ett VM-tips? Vet du vem som leder?
Ja, det är Anna Lambert, marknad- och ledningskoordinator. Det är uppenbarligen hon som kan fotbollen bäst där.
Då undrar man hur det går för chefstränare Micke Stare.
Ja, han är faktiskt inte med på det tipset, men sist jag tittade så låg jag fyra, så att det är ett gäng. Frida Björkroth låg tvåa och hon jobbar med evenemang, så att vi kanske får ändra på vem som håller på med fotbollen.
Ni får skifta organisationsordningen här.
Vi får göra det.
Hur ser du för övrigt på situationen i svensk fotboll? Det ska väljas en ny ordförande i fotbollsförbundet. Det är lite allmänt rörigt just nu, om man ska uttrycka det försiktigt. Vad har du för tankar där?
Nej, men det ska bli intressant att följa, tycker jag. Det är alltid speciellt när man ska ha en ny ordförande för Svenska fotbollsförbundet. Det är ju den största positionen du kan ha inom svensk fotboll. Så det är ju viktigt att det blir rätt. Så det kommer bli spännande att följa.
Elfsborg gick nyligen ut, deras klubbdirektör Stefan Andreasson sa att de backar Jens T. Andersson, som är en av kandidaterna som är före detta ordförande för intresseorganisationen Svensk Elitfotboll. Nu är han landslagschef i förbundet. Jens T. Andersson är nominerad av BK Häcken. Han anses allmänt vara lite liksom elitklubbarnas man bland de här sex som kandidaterna som finns då, där två är kvinnor. Vem backar IFK Göteborg?
Det har inte IFK Göteborg bestämt än vem IFK Göteborg kommer backa, men det kommer väl fram lite senare, men än så länge så är det inget bestämt IFK Göteborg.
Hur ser den processen ut när ni tar det? Är det styrelsen som...
Det är styrelsen som gör det. Mm.
Vad vill du se för egenskaper? Vad vill du att ordförande ska stå för framöver i SVFF?
Nej, men ur ett, naturligtvis så måste det vara någon som ser det ut ur ett internationellt perspektiv och även kunna se naturligtvis var fotbollsspelarna kommer från, och det är ju från breddklubbarna från början. Så att det gäller att ha en helhetssyn, och det är inte superenkelt. Jag tycker ändå att Karl-Erik har gjort det ganska bra, och de där innan med Lagrell och med mera har gjort det bra, så att det är bra om det kommer in någon i någorlunda samma anda.
Då ska vi smalna av perspektivet lite grann och fokusera mer på IFK Göteborg då. Det är ju där du har din huvudsakliga sysselsättning. Andra året som klubbdirektör och en ny åttonde plats. Är du nöjd?
Nej, vi är inte nöjda med åttonde platsen. Sen finns det en massa andra saker som vi är jättenöjda med i IFK Göteborg, bland annat publik, akademin. Vårat damlag har gjort det fantastiskt. A-laget har varit lite stabilare, men vi hade gärna sett att vi kom högre upp i tabellen.
Jag intervjuade Vanner Hahn, eran före detta målvakt, nyligen. Han pekade på att han hade gått och väntat på ett besked om det skulle bli en kontraktsförlängning under sommaren. Rätt var det, hade ni värvat Pontus Dahlberg. Hur känns det att det blev ett av hans liksom stora intryck från året i Blåvitt? Den intervjun har blivit väldigt omdiskuterad.
Ja, jag kan inte svara för vad Warner tycker och hur han känner naturligtvis. Men det är väl ganska logiskt att om vi värvar in en annan målvakt, att det kanske inte var det som han önskade.
Men att han inte fick svar som han upplevde det?
Ja, så kanske inte vi tycker riktigt. Men
vadå, var det inte så?
Nej, alltså det pågår ju alltid en diskussion och när det gäller kontrakt etc. Så att, nej, det fanns en dialog där, så att, det tycker jag inte att det var att det var på det sättet.
Nej, okay. Varför gick ni på Dahlberg istället för Hahn?
Det är ju två jättebra målvakter. Vi hade fick ett längre kontrakt med Pontus Dahlberg, och det är ju alltid ett val med spelare, och i det här fallet så har vi Adam som är en mycket bra målvakt också som spelar i Islands U21-landslag, och skulle välja, så gjorde vi det valet.
Så det var längd snarare än ekonomi där handlade om?
Ja, det var väldigt lite ekonomi.
Vanner Hahn var inne på att om man ska bli bättre, en klubb ska bli bättre, sikta högre då än åttonde platsen till exempel, så måste man hantera sina bästa spelare på ett annat sätt. Han menar liksom att det går inte att Skicka iväg Tobias Sana under säsong, sälja Kevin Jakob, Alexander Jallov under säsong, göra sig halvt ovän med Hossa Majesh och sin första målvakt. Är det liksom ett strukturellt problem inom Blåvitt, eller varför sammanfaller allt det här under ett par månader den här säsongen?
Ja, då får du nog precisera sambandet liksom, för det är ju olika spelare som inte alls har med varandra att göra.
Mm. Nej, jag menar det, och varje exempel går ju säkert att motivera enskilt, men visar det på en helhet som påverkade IFK Göteborgs totala slagstyrka 2022 skulle jag säga?
Ja, det kan det kanske göra, men tittar man på hur fotbollen ser ut idag så sker det ju extremt många saker hela tiden, och det gäller att ta många beslut, och vi tar ju beslut hela tiden egentligen som många andra inte tänker på. Och i det här fallet så tar man Kevin Jakobs, ett avtal som går ut, ska vi ha kvar honom eller ska vi sälja? Ja, i det här fallet så säljer vi. Likadant med Alexander Jallow. Det är självklart att hade i den perfekta världen så hade vi kunnat ta alla våra bästa spelare kvar. Nu är vi inte där i näringskedjan, och avtal kanske går ut om 1,5 år, om ett halvår. Och då är det ju alltid en diskussion. Kommer individen skriva på ett nytt eller är det läge att sälja? Så det är en pågående process konstant. Mm.
Men ser du det som liksom en säsong som sticker ut, att det var många sådana här exempel, eller är det här liksom ett normaltillstånd för en fotbollsklubb, att det blir en 4-5 liksom spelare som av olika anledningar försvinner?
Alltså det är ju inte önskvärt, men, och man vill ju hellre ha en större kontinuitet naturligtvis, och det tror jag väl att vi har en större möjlighet att ha nu också. Vi ligger mycket bättre till med truppen nu än vi kanske gjort någonstans förut, så att vi har kanske en större möjlighet att säga nej när det väl, om det nu skulle komma ett bud som vi inte är nöjda med. Samtidigt så håller vi på att utveckla spelare, och det är många spelares dröm att spela någon annanstans, och jag tror att naturligtvis ska vi ha skäligt betalt för den spelaren som går, men att stoppa spelare som har en annan önskan, en annan vilja, då tror jag vi är ganska snett ute. Då behöver vi nog dels bli lite bättre naturligtvis, men också liksom, ja, alltså, det är en del av det. Jag kan bara gå till mig själv. Jag har varit ute 3 gånger. Och är det så att man är det en klubb som kommer, och man som sagt man kommer överens, så tror jag att vi tjänar på det i längden och göra någonting tillsammans med spelaren och klubben. Och förhoppningsvis så har man en så pass god relation så att man kan ha ett vidare samarbete framöver. Så att, jag tycker inte det är något speciellt konstigt. 5 spelare. Nej, jag tror nog att framtiden ser nog mer ut på det sättet. Det är mer volatilt, mindre tålamod, och att fotbollen har blivit en mer också en industri jämfört med när jag var sportchef förra gången, med att det går mycket ut på att köpa och sälja spelare.
Mm. Ser du dig som sportchef då, eftersom du sa att du var sportchef förra gången? Nu är du ju klubbdirektör på Tampa.
Nej, jag ser mig inte som sportchef. Jag är med i ett sportråd, men annars är jag klubbchef.
Mm. Varan då, sista grejen med honom där. Han berättade att Mikael Stare hade motiverat att Pontus Dahlberg skulle spela i slutet av säsongen istället för honom, med att det bara var 6 omgångar kvar. Man kunde inte varken komma upp eller ner i tabellen. Det här resonemanget låter inte så mycket Håkan Mild, som jag inbillar mig vill vinna absolut varje match till vilket pris som helst, oavsett var man ligger i en tabell. Vad tänker du kring liksom den, det argumentet från Stares sida?
Jag var inte med i den diskussionen som var mellan Stare och Warner, så jag har väldigt svårt att uttala mig om det samtalet.
Mm. Men har jag rätt när jag säger att IFK Göteborg ska vara ett lag som ska vinna varje match till varje pris, och att det här i så fall skulle vara något annat, tillfall det nu är så han har sagt?
Nej, men absolut. Sen kan man ju absolut tänka långsiktigt ibland, och det måste man kunna göra som tränare också, och tänka ett steg längre och inte bara tänka här och nu. Vad blir bäst om 2 månader, det blir bäst om 5 matcher, vad kan vi få för störst utdelning framöver? Så att det är klart att en tränare kan tänka så om en ung spelare. Det tycker jag inte är konstigt alls.
Så inget du reagerar på?
Nej, inte om det är så i det läget, och absolut inte. Om jag minns rätt så tror jag inte att Dahlberg spelar de 6 sista matcherna.
Han blir sjuk sen mitt i, och då kommer han tillbaka och så. Men det var väl 3 matcher där som inför de 3 som blev då. Sundsvallsmatchen var det väl, så som man hade motiverat det här.
Okej, ja, jag var inte med på det samtalet, så jag kan inte uttala mig om det.
Ett samtal du var med på, det var när Pontus Farnerud, den dåvarande sportchef, försvann i fjol. Du sparkade honom, varför det?
Jag går inte in på enskilda detaljer här med dig naturligtvis, men Vi gjorde en omstrukturering och vi gjorde det som vi tyckte var bäst för IFK Göteborg. Mm.
Och det innebär ju då den organisation ni fortfarande har idag utan sportchef. Har den fungerat bra, tycker du?
Ja, men det tycker jag. Det tycker jag. Det är ju alltid en inkörningsperiod och sådär. Och vi har ju valt att ha en större scoutinggrupp och så har vi valt att ha ett sportråd som är bredare än vad en sportchef är. Och jag tror att sportchef framöver är en väldigt stor tjänst som jag tror man kanske behöver fördela upp på ett annat sätt. Det är många frågor idag, så att jag vill nog påstå att det har fungerat ganska bra.
Menar du att liksom sportchefens tid är förbi liksom?
Nej, det behöver inte vara, men jag tror att man får organisera upp den kanske på ett annat sätt än vad som kanske var förut. En sportchef var ganska ensam med att göra allt egentligen. Så tror jag inte att man kan ha det framöver, utan man kommer nog få jobba mer utifrån scouter och andra frågor som rör en A-trupp i det fallet då. Sen är ju en sportchef är ju ansvarig som det var förut då, för akademin och sånt också. Så det blir en väldigt stor tjänst som är svår att hinna med, så man behöver nog organisera den på ett annat sätt.
Vad är fördelarna med det sättet ni organiserade på idag då? Där ni är väl fyra stycken som hanterar de här bitarna i något slags samråd?
Ja, just nu är vi fem i våra sportråd. Nej, men vi är ju väldigt nära. Akademin och A-truppen är väldigt nära varandra. Vi har en akademichef och en huvudtränare som är med i den gruppen. Och vi har även ur ett ekonomiskt perspektiv där vi har Marcus Hermansson. Och så har vi Hannes Stille som kommer med i sportrådet också. Som kommer jobba som team manager. Så att, det blir en grupp som hanterar frågorna. Kanske på ett snabbare sätt. Mm.
Rollfördelningen i den här gruppen, om du utgår från dig själv, liksom, vad har ni för olika roller? Hur ser din roll ut i detta?
Jag och Marcus sköter väl mest avtalen. Det sportsliga, alltså Micke och Jonas, framförallt från akademin och A-truppen. Och i det här fallet Hannes då, som har alla administrativa saker som egentligen rör A-truppen och även sambandet mellan A-trupp och akademin och med de spelarna som ligger mitt emellan.
Mm. Avtalen sa du där då, så att nu sitter vi i ett rum på Kamratgården, så att om jag hade varit en spelare och vi hade förhandlat om ett kontrakt, jag hade varit Håkan Mild som hade suttit där tillsammans med Marcus Hermansson och sen agent och
så hade det sett ut, ja.
Och även du och Hermansson som har kontakten med andra klubbar när det blir liksom förhandlingar om övergångssummor och sådana grejer.
Ja.
Mm. Hur funkar det, tycker du? Det är ganska likt ändå sportchefsjobbet du hade en gång i tiden, tänker jag.
Nej, men jag är inte ute och tittar på spelare. Jag scoutar inte spelare. Jag bestämmer inte vilka spelare som ska komma in eller inte. Utan det är ju den sportslagningen. Om jag har varit sportchef så har jag varit ute och tittat på spelare.
Det är en stor skillnad.
Det finns nog många andra frågor också i det. Men det är klart det är en stor skillnad.
Är du en bra förhandlare?
Ja, jag vet inte. Det får väl andra svara på.
Vad är din styrka om du får beskriva dig själv?
Det är alltid svårt, jag har aldrig gillat att berätta vad jag själv är bra på. Det får väl handlingarna visa. Antingen man är tillräckligt bra eller man inte tillräckligt bra, så får väl handlingarna visa framöver.
Mm. Är tanken framgent att Mikael Stare ska glida över i en managerroll?
Nej, det är det inte.
Utan ni kommer ha en chefstränare och inte en manager?
Ja.
Varför?
Ja, varför inte?
Nej, jag tänkte att ni har ställt i frågan någon gång och kommit fram till, för han själv har ju varit inne på, jag intervjuade honom inför den säsongen som var nu, när han sa att han inte riktigt såg sig själv som en i all framtid stå och gapa nere på träningsplanen, utan någon gång liksom ville ha andra delar i jobbet och ja, men också liksom kanske se det som en karriär, ett steg uppåt på i hierarkin, där de uppfattar honom rätt. Ja. Så jag antar att frågan måste vara, när han pratar om det i en tidning, så måtte väl frågan kanske ha varit uppe i något samtal mellan er någon
gång. Nej, vi har aldrig diskuterat någon managerroll.
Aldrig?
Nej.
Okej. Och det är ingenting du ser ska vara i det här arbetssättet ni har nu liksom?
Inte som det ser ut nu, gör inte det. Men att sitta här och säga att det aldrig kommer vara det i IFK Göteborg, det kan man ju inte säga. Utan det får framtiden utvisa och vilka individer det är som passar till det och inte. Så att vad som händer i framtiden är ju väldigt svårt att säga om idag.
Ja. Nej, men jag tänker vid 2023 framförallt, eftersom det är det vi har framför oss.
Nej.
När ni värvar spelare nu efter då Pontus Farnerud, finns det en annorlunda sorts kravställan på spelaren i värvar? Har ni liksom, tittar ni på något annat än vad man gjorde under hans regim, så att säga?
Jag vet inte riktigt. Nej, vi försöker ju hitta bra spelare. Det är våra scouters uppgift att hitta spelare som våra tränare vill ha naturligtvis. Och som ska passa in i IFK Göteborg på det spelsättet som IFK ska spela. Så det är ju en uppgift egentligen för våra ledare och scouterna att diskutera.
Mm. Är det systematiserat på något sätt vad ni söker för spelare? Eller ligger det liksom helt då på chefscout och tränare som för tillfället är anställd i klubben, eller finns det liksom, har ni liksom en mall för hur IFK Göteborgs spelare ska vara?
Det finns liksom inget sånt att så här ska den här spelaren se ut för att kunna spela IFK Göteborg. Nej, men det gör det inte. Letar man i vänsterback så letar man i vänsterback med vissa egenskaper som ska passa in med den backlinjen och med de spelarna som vi har här och med det sättet som man vill spela. Så att det finns liksom inget att en vänsterback måste se ut på det här sättet. Nej, men det gör det inte. Och det tror jag också, det är extremt svårt att hitta den perfekta individen. Man får hitta de personerna eller spelarna som dels är möjliga, men så mycket det går passar in i det spelsättet som man själv vill spela. Mm.
Men vad jag menar är lite, styrs spelsättet, urvalet av spelarna, mer av de personer som för tillfället har de aktuella posterna då, det vill säga chefstränare, chefscout, än det övergripande som IFK Göteborg vill stå för, förstår du vad jag menar? För att ta in ny tränare, ny chefscout, då har ju de sina liksom idéer och tankar, eller finns det något?
Nej, men där pågår det ju en konstant diskussion, och där är det ju, där har vi ju med våran akademi, med Jonas etc. på hur vi vill att en spelare ska vara. Men sen då liksom säga så att nej, men så här måste han se ut, nej, men så fungerar det ju inte riktigt, utan man hittar ju spelare som man tror kommer passa in i IFK Göteborg naturligtvis, och vad man behöver där och då. Ska det vara en mittfältare, som till exempel, ska det vara en spelare som driver spelet, ska han vara defensivt duktig etc. Det finns ju många olika egenskaper på det, så att det tittar vi på hela tiden. Sen att vi vill ha vissa typer av karaktärer, ja, men det vill väl alla egentligen, så att
Vad är det för karaktärer?
Nej, men vi vill ju, tror jag, som alla vill ha en bra karaktär, som tycker om att träna, som driver sig själva, som är lagspelare, som sätter klubben i kanske inte alltid i första hand naturligtvis, men så ofta som det bara går. Så att den typen som är lojal mot laget, men som vill vara individuellt skicklig, alltså, det vill väl alla ha.
Ja, och det kan ju låta självklart när du säger det så, men jag menar, du och jag som ju är uppvuxna kanske i en annan sorts fotboll där lagkänslan var starkare än vad den kan upplevas idag, vet ju också att idag är många spelare sina egna liksom framgångsfabriker, eller vad vi ska kalla det, och kanske inte har det här lagperspektivet, plus att man är ju inte lika länge i klubbarna, så att hitta de här som verkligen har det där laglojal, ja, det alla kanske letar efter det, men det är ingen självklarhet bland unga spelare som kommer fram idag att man ska vara väldigt lojal mot laget, klubben, utan ofta kanske man är mer lojal mot sin egen karriär, förstår du vad jag menar?
Ja, och det är väl ganska naturligt också att man sig själv närmar sig hela tiden. Den ser väl inte så jättekonstigt heller, men jag tror att det är väl något som jag tror de flesta klubbar jobbar ganska hårt med också, och bygga eller jobba med kulturen. Och sen är det ju, jag tror att när man väl kommer in som fotbollsspelare, när man är ung, så tror man inser ändå att man behöver sina lagkompisar för att man själv ska lyckas, och sen så kanske man behöver påminnas om det på olika sätt då. Men visst, man vill sig själv närmast, men man måste förstå att man har stort behov av sina medspelare, annars är det väldigt svårt att lyckas. Mm.
Märker du en skillnad på det jag försökte beskriva när du liksom möter unga spelare då, att det är en annan attityd mot den du själv är sprungen nu?
Ja, men självklart att det är ju inte 1986 liksom längre, utan det är 2022, så det är klart att det är en skillnad på individer. Det vore ju konstigt annars. Det har inte sagt att individerna på något sätt inte är lika bra eller mentalt och så. De är ju oftast, alltså jag ska inte säga att de är, om man jämför, jag tror att den uppfostran som jag fick av den, då behövde du vara ganska, ganska tuff mentalt för att klara av den. Däremot idag så kanske du behöver vara lite tuffare mentalt, och vad som sägs där ute, vad som sägs i media, vad som sägs på sociala medier etc. Den råkar inte jag ut för. Utan jag råkar ut för mina medspelare och tränare som tror jag var tuffare på den tiden. Så där behöver du ha mer skinn på näsan. Och det kanske var lättare att gjorde du inte de här sakerna så kanske det var lättare att nej men då fick du inte vara med. Idag ser det ju naturligtvis annorlunda ut, men det är ju ganska tufft att prestera idag med tanke på den sfären som är utanför. Och prestation och göra någonting bra varje dag, vilket du är fotbollsspelare eller om du är journalist eller om du är klubbchef eller om du jobbar i en glassfabrik. Liksom. Det är jobbigt. Och då behöver man sina medarbetare som hjälper till och att man klarar av att ha den attityden. Och är det så att man inte är på topp varje dag så är det där skönt att ha den här goa kompisen som är med och pushar på. Liksom. Mm.
Är det verkligen lika tufft att vara elitfotbollsspelare som jobbar i en glassfabrik?
Inte fysiskt höll jag på att säga. Jo, det är väl kanske. Men jobba i en glassfabrik så behöver du ha en annan typ av pannben. Helt klart. Och det tror jag inte, det är inte supermånga fotbollsspelare som har löst det.
Glassfabrikspannbenet, det har man inte hört så mycket om.
Nej, det kan jag säga att...
Har du det också alltså? För du jobbar ju med en glassfabrik.
Ja, på absolut. Det har jag också gjort. Och, nej, men då ska du jobba i en frys och hålla på med glass? Nej, men då behöver du ha pannben. Det är inte så många fotbollsspelare som har klarat av, det kan jag säga.
Det är kallt och jävligt där, eller?
Det är det.
Intressant, Håkan. Om vi konkretiserar det här resonemanget ännu mer. En fråga som fansen brukar gilla att höras få svar på. Vilka positioner är prioriterade att förstärka på i IFK Göteborg inför 2023?
Ja, men vi har som ambition i alla fall att få in en försvarsspelare, en mittfältspelare och en i forwardslinjen till innan fönstret stänger.
En i varje lagdel utöver målvakt, eller för, och inte målvakt då, ja.
Nej, precis.
Ett rykte här var ju 90 på 22 i Norman. Ja eller nej?
Vi tittar på många spelare, Robert.
Ni ska ha lagt ett bud på 5 miljoner. Vet du om jag pratar om?
Nej.
Inte?
Nej.
Nej, då har vi väl tidningsuppgifter som inte stämde helt enkelt.
Nej, det kan, det, jag vet inte vem du pratar om. Det kan ju vara, det kan vara fler.
Ni har lagt många 5 miljoners bud.
Nej, det kanske vi inte har gjort.
Nej, ni har lagt ett.
Nej, inte på 5 miljoner.
Nej, okej. Hur mycket var det på då?
Det får ju inte du reda på. Det får du inte.
Han jag syftar på är ju Elias Hagen då, som det kommer väl ut här några timmar innan vi gjorde intervjun att ni skulle ha lagt ett bud där i alla fall. Känner du till Elias Hagen och vad tycker du om honom som spelar?
Ja, det är ju en jättebra fotbollsspelare.
På vilket sätt?
Ja, det är en duktig spelare, bra med bollen, bra på att sätta tempo i spelet, bra på att hitta ytor framåt.
Ja, det låter som ett riktigt kap ju.
Ja, det är en bra fotbollsspelare.
Kanske värd sina 5 miljoner då. Fick ju inget svar. Hur nära är ni då med någon av de här tre? Skulle du säga?
Nej, men det där är ju en ständig process som pågår. Liksom, så att man vet aldrig egentligen hur. Man hoppas att man ska vara nära, men jag vet inte riktigt exakt.
Er ordförande gjorde ju ett uppmärksammat uttalande här om året också. Blåvitt skulle i kapp och förbi Malmö FF och det är snabbt. Är det en målsättning föreningen har, en vision, eller hur ska det ses?
Nej, det är nog ett uttalande som Rickard får svara på. Jag gillar ju att han är en visionär och vill framåt. För det sätter press på organisationen också att hela tiden förbättras. Jag tycker mer att det är ett härligt uttalande, men det är ingen vision i Göteborg.
Vad har ni för målsättning?
Inför 2023?
Ja, eller om ni har en som sträcker sig ännu längre.
Nej, vi håller på nu med en verksamhetsplan som sträcker sig till 2023 och vi måste ju bygga en ny verksamhetsplan och sätta en ny den, och det är någonting, ett arbete som pågår just nu.
Just det, ni har en verksamhetsplan som sträcker sig över 2023, men ja. Arbetar alltså med en ny som ska sträcka sig till...
Ja, vi börjar med en ny verksamhetsplan. Ja.
Som ska då sträcka sig 2024 till 2026 ungefär.
Typ.
Eller? Typ där. Mm. Långt har ni kommit i arbetet med den? Vem är det som leder det?
Vi har inte kommit jättelångt med det. Det är ju ledningsgruppen som driver det arbetet. Men det är hela organisationen som är med i det jobbet med att sätta en verksamhetsplan. Det är ett jobb som alla måste vara delaktiga i.
Mm. Normalt sett, historiskt, har IFK Göteborg alltid kunnat ha en målsättning, en vision någonstans att vara med i toppen. Tittar man på de senaste 5 säsongerna, eller om det är 6 till och med, så har det inte varit det. Förändras eran framtida målsättning, vision av närliggande resultat? Måste ni sänka ribban utifrån hur svensk fotboll eller hur allsvenskan har förändrats med tanke på att det finns en 4-5 klubbar som är ganska långt framför er ekonomiskt?
Ja, men det är ju en jäkla utmaning naturligtvis om man inte ligger på samma nivå, men jag tycker det är, jag tycker vi ska ha en hög ambitionsnivå. Det bygger också att vår verksamhet måste hela tiden vara topp och gör hela tiden gör sitt bästa och ligga på SM-guldsnivå i vad vi än gör, vilket är fotboll eller om det är marknad eller om kommunikation eller om det är med partner. Och jag tycker vi ska ha den ambitionen. Och sen är det inte alltid man lyckas, men ambitionen måste alltid vara där.
Kan en ambition som inte är riktigt i linje vad som är möjligt att göra utifrån det ekonomin styr över bli betungande så att det blir så att den höga ambitionen får negativ effekt istället? Förstår du vad jag tänker?
Jag förstår ju tänker, men jag på något sätt så förstår jag det ännu inte. För om man håller på med det här, det blir en resultatbaserad värld och där det handlar om att tävla, så självklart måste man ju sätta höga mål och höga ambitioner. Det behöver inte betyda att man alltid når dem, men man, i alla fall jag vill ju vara där, och jag vill ju att alla våra spelare och ledare ska tänka på det sättet, och jag vill att alla som jobbar här ska tänka på det sättet, att titta dit upp vill vi. Och det är självklart att det, för ibland är det ju svårare, men du måste ändå drömma om det någonstans. Jag ville spela till Liverpool hela min karriär, men jag var aldrig så bra så att jag kunde spela där, men det betyder ju inte att jag inte ville och kriga för det varje dag och tränade stenhårt för det. Sen är det inte alltid du når det, men jag tycker att du ska sikta högt, och IFK Göteborg har varit där förut, så varför skulle inte vi kunna klara av att vara där igen? Det kommer ju inte vara lätt. Det kommer inte ske bara så där, utan det kommer vara ett stenhårt jobb, och vi behöver vara innovativa, vi behöver tänka nytt, och det tycker jag också att vi försöker att göra. Så att jag är superpositiv till vår organisation som tar steg varje dag. Nu kom vi 8 med vårt lag, men vi hade, jag tror att vi hade mellan 30 och 35 på vår flick- och pojksida som var med på någon typ av landslagsuppdrag. Det finns en jättepotential, och ska vi bäsa det på något sätt att vi inte ska titta högt? Nej. Vi ska titta jättehögt. Sen kommer det naturligtvis krävas av oss. Och jag ser inte det som något negativt att det skulle sätta ett ok på vår axel. Det borde egentligen sätta en sporrat. Det här är ju skitkul. Hur gör vi?
När jag ser på det utifrån då, ska se om vi kan förena vår syn här på något sätt, då kan jag ju se liksom att Malmö är långt före, jag kan säga att Stockholmslagen är långt före, jag kan säga att Häcken just nu har en väldigt stark trupp, för de får i princip behålla den som vann förra året, och de gör också mycket, mycket rätt i andra Göteborgslaget här. Jag skulle ju i min roll som bedömare av fotboll aldrig kunna kritisera IFK Göteborg om ni kommer sexa exempelvis. Jag skulle säga IFK Göteborg.
Du hade säkert lyckats med det då.
Jag skulle säga så här, IFK Göteborg är sexa. De tar med fan gjort vad som är möjligt att kräva av dem. Har du samma förhållningssätt till om ni skulle vara sexa? Liksom att det här är jävligt bra.
Man kan ju titta på en organisation, ska man titta att vad har vi presterat under året? Hur mycket kraft, hur mycket tid har vi lagt ner? Har vi gjort allt vi kan? Och så kommer du typ sexa. Ja, men då kan du väl vara kanske nöjd med det. Men det är ju inte ambitionsnivån. Vi vill ju mycket mer. Mm. Absolut. Och där är ju, alltså jag, naturligtvis måste du benchmarka och titta på vad gör andra etc. Och vad kan vi göra bättre? Det finns ju många som är med duktiga naturligtvis som man får kan ta efter och kopiera på sitt sätt ibland då, för att man ska bli bättre. Men ambitionsnivån måste ju vara där uppe. Annars är det ju skittråkigt. Då ska man inte hålla på med det här.
Kopiera andra, så det finns det något ni kan lära av Häcken som vann guld?
Finns det säkert.
Vadå?
Jag vet inte, så här på rak arm. Men Häcken har gjort jättebra. Stort grattis till Häcken. Det är liksom inget som funderar så över. Och om jag tittar på de andra lagen, tittar på mest, är väl egentligen mest imponerad av, är väl Djurgården över tid, som har gjort någonting bra. Att kontinuitet både på ledning och tränare och även spelarmässigt någorlunda. Har sålt spelare i princip hela tiden och ändå kunnat ta in nya och varit legat i framkant. Så att, är det någon klubb som jag tycker har gjort det riktigt, riktigt bra de senaste åren, och så är det Djurgården, och där finns det som sagt en kontinuitet, och förhoppningsvis så kan vi också ha det.
Det är intressant det du säger, för att det känns som att Man kan tycka vad man vill om vilken riktning en förening väljer, men det känns som att den styrningen ni har här nu, så är ni ett gäng människor som drar åt samma håll. Ni ser saker på liksom, i alla fall inte, det krockar liksom inte. Är det en riktig iakttagelse, och är det det du menar med kontinuitet, att det på sikt kan liksom få er att ta kliv?
Ja, men det tror jag. Man behöver absolut inte tycka lika, men jag tror att man behöver ha en viss samsyn av respekt och vilken typ av kultur man ska ha och vilken väg man på något sätt, vilken riktning man går emot, så behöver man ändå ha någon typ av samsyn och respekt för varandra, att nej, men det här är nog riktigt. Sen så behöver man inte tycka lika alla sakfrågor, långt ifrån, utan det är ju otroligt viktigt för dynamiker att man vågar ställa de här frågorna till varandra av goda avsikter, inte för någonting annat, för att få en diskussion som håller höjd då. Men jag tror att det är ganska viktigt att man har en grupp som vill samma sak.
Är ni den gruppen idag som vill samma sak, så i mening att det behövs inte några liksom personella förändringar på ledarsidan här i närmast, utan ni har det gäng ni vill vara liksom?
Nej, men tittar man på vilka som är ledare i vår A-trupp och som vi har neråt i akademin också, så har vi jättemånga, eller vi har jätteduktiga ledare. Så där är vi supernöjda, men vi vet ju hur det fungerar. Det är ju ganska volatilt med spelare och ledare, att man inte är på samma ställe lika länge idag, men det hade ju varit förnämligt om vi kunde hålla att man är här en längre tid än vad det varit innan. Mm.
Men en dålig vår, då kan staden rycka ändå?
Då kan vi rycka allihopa. Det är så det fungerar, och det är ingenting man kan vara rädd för, utan det är så fotbollen är, och fram tills dess någon annan tar ett beslut som är över ens eget huvud, så får man köra så det rycker.
Under din tid som klubbdirektör så satsar IFK på tunga hemvändare då, i form av Oscar Wendt, Marcus Berg, Gustav Svensson. Jag förstod det som att de skulle leverera framgång snabbt här och nu. Nu, idag där vi befinner oss, så spelar ju alla mer eller mindre på lånad tid. De har inte så lång tid kvar på sina karriärer. Ser du med facit i hand den satsningen som ett misslyckande, eller har det motsvarat förväntningarna? Har ni liksom fått valuta för de satsade kronorna?
Jag kan inte påstå att det är jag som ligger bakom dem, men hade jag haft möjlighet att ligga bakom dem, så hade jag också gjort dem förvärven, absolut. Nej, men som jag sa innan, så vill ju gärna sett att vi kom högre än en åttonde plats. Sen så de du nämner där har gjort bra prestationer också.
Och hur ser du på om det har varit misslyckande eller om ni har fått valuta för de satsade kronorna? Var landar du där?
De spelarna som är där har definitivt tänkt lika mycket på IFK som på sig själva.
Mm. Vi berörde kort lite det här med målsättningar och så innan. Jag tänkte att vi ska bryta ner det också, för att alla organisationer har ju mål. Du är inne på att ni ska göra en ny verksamhetsplan här. Alla framgångsrika organisationer skulle jag säga har mätbara mål med kontrollstationer. Ett bildligt exempel skulle ju vara om GP har som mål att gå om Aftonbladet. Då måste vi ju till att börja med gå om DN och Expressen. Alltså, förstår du? Att ta steg på steg. Mm. Om man ska öka omsättningen med 100 miljoner, så måste man börja med att öka den med 10 miljoner. Mm. Har ni idag en sån plan med mål, mätbara mål och kontrollstationer? Eller är det som är den nya verksamhetsplanen?
Vi mäter allt hos oss. Mm. Vi mäter allt. Vi mäter allt med dem som har med partner, som har med publik, som har med merchandise. Vi mäter utifrån sportsliga, så mäter vi de prestationerna också. Så att jag skulle påstå att vi har kopior på allt. Sen så kanske vi har haft till och med lite för mycket, men det tror jag definitivt är en framgångsfaktor för oss organisatoriskt att vi just gör det. Mm. Och vi har lyckats så otroligt bra i år med de flesta sakerna.
Vad lägger du där i när du säger att ni har lyckats otroligt bra med de flesta sakerna?
Nej, men vi har lyckats bra ur ett partnerperspektiv. Vi har lyckats bra ur ett supporterperspektiv, publikperspektiv. Så att det har varit jättebra. Vi är bra på vår shop. Vi är bra på akademin. Vi är bra på damlag. Så att vi är bra på e-sport. Vi är bra på hållbarhet. Vi är bra på otroligt många saker. Men vi mäts ju hela tiden utifrån ett A-lag som definitivt är loket Så det är inget konstigt i det. Och där kommer vi åtta, där har vi gärna kommit på en bättre placering. Visst är bilare 2022 än vad 2021 när det gäller vårt A-lag. Så att, och förhoppningsvis så kan vi ta ytterligare steg nästa år när vi har en trupp som är mer satt nu också. Så får jobba lite längre tid tillsammans. Så nu har man haft ytterligare ett år på många av de här spelarna. Så förhoppningsvis så ska det generera det också. Men ur de flesta perspektiven så har IFK Göteborg varit jättebra i år. Mm.
Ni gör ett plusresultat på lite drygt 10 miljoner enligt en tidig prognos. Är det korrekt? Och vad tänker du kring det?
Jag har svårt att säga exakt vad det blir, men det kanske kan vara någonstans där.
Mm. Vad tänker du om siffran?
Ja, det tycker jag tycker det är bra. 2021 så var vi tvungna att sälja spelare för att få det att fungera. 2022 så i våran budget så har vi inga spelarförsäljningar med. Och vi gör det bra. Och när du säljer spelare så gör du också investeringar. Och de investeringarna kanske du inte har gjort om du inte har sålt spelarna naturligtvis. Så att jag vill påstå att vi är så gott som nära i år på att klara driften på ett jättebra sätt. Sen om man ska kriga om de ädlaste valörerna så måste man våga ta risker, men det får aldrig vara så att man riskerar att klubben skulle må så dåligt så att man riskerar den på något sätt.
Mm. Utveckla lite där kring, du sa ni hade budgeterade med spelarförsäljningar 2021 för att få ihop ekonomin. 2022 så la ni inga spelarförsäljningar i budget, utan ni räknade med att gå runt ändå. Men ni gjorde ändå ett par spelarförsäljningar där under sommaren som vi nämnde tidigare. Ja. Är det de som ligger till grund för plusresultatet, eller kunde ni använda de pengarna som kom där genom att investera i nya spelare?
Ja, men så är det ju. Och det vill man ju göra. Vi har gjort investeringar. Förra året köpte vi tillbaka Kamratgården, som jag tror var en otroligt viktig del för dels för vår självkänsla och att Kamratgården är i IFK Göteborgs ägo. Och så vill man ju att det ska vara att man antingen så att man når så pass bra sportsliga resultat eller att man är duktig på att sälja spelare. Det måste vi alltid vara. Vi ligger där nära i kedjan. Så att vi kan återinvestera och bygga fotbollsklubb ännu mer. Så att, och det har vi lyckats med förra året, och vi lyckas även med det i år för att göra IFK Göteborg ännu starkare. Mm.
Kamratgården där måste ju dra en parallell till det liksom dagsaktuella ekonomiska läget med stigande räntor och så. För ni tog ju en ganska stor låneinvestering när ni köpte tillbaka där, drygt 30 miljoner om jag minns rätt här på rak arm. Får ni en ekonomisk smäll när räntan stiger som ni gör just nu?
Nej, det ser vi inte just nu.
För att ni har bundna lån eller?
Ja, så kan det ju vara.
Hur länge band ni dem?
Nej, jag har faktiskt inte helt 100 koll på dem. Då får jag ta med Marcus Hermansson, som var ekonomichef, exakt hur det ser ut.
Okej, men du har inte stuckit upp kostnaderna på ett lån, tunga lån?
Nej, i alla fall. Det har inte gjort. Nej,
gratulerar då.
Tack.
Det är många som sitter med villor och bostadsrätt som
så är det.
Säga samma
så är
sak.
Det. Man får prioritera sina intäkter och kostnader.
Så är det. Det finns ju fem viktiga intäktsben inom allsvensk fotboll skulle man säga. Vi har publikintäkter, vi har sponsring, vi har de centrala avtalen som alltså är tv-pengar och spelpengar som kommer till hela allsvenskan, man fördelas på klubbarna. Vi har spelarsälj och vi har Europaspel. Europa får ni ju inget från i år eftersom ni inte har varit med där. Vad av de andra benen ser du har ökat i det här vinstresultatet ni gör? Framförallt.
Vilka ben det är som har ökat för oss? Ja. Det är ju naturligtvis publikintäkter. Mm. Och vi har även ökat våra partnerintäkter. Så det är ju framförallt de två som har ökat. Och sen så har vi ju sålt spelare även i år också som gör att ekonomin ser förhållandevis god ut. Då. Mm. Men störst påverkan, alltså för att ett driftsresultat ska se bra ut, så är det ju våra publikintäkter i år som varit fantastiska. De har gjort ett otroligt bra jobb här på marknadsavdelningen i IFK Göteborg, samtidigt som vi har haft bra med kommunikation och också jobbat tillsammans med våra supportrar och försökt att göra dem så delaktiga som möjligt, också våra partner. Så att det är ett gemensamt arbete som har bärt frukt.
Har ni slagit i taket på sponsring och publikökning nu, tror du? Eller ser du potential att ni kommer växa ytterligare där 2023? Det blir en intressant följdfråga.
Ja, men vi har ju gjort det jättebra 2022. Och det är klart att det finns ju inte supermycket på publik. Det är klart det går att göra, men det finns inte supermycket att göra. Partner har vi fortfarande, där har vi inte slagit i taket. Och sen är det naturligtvis att vår arena ser ut som den gör, så det går inte att komma in mer än 18, och vi är i princip i år, inte varje match, men vi har sålt slut på våra egna biljetter. Det är ju motståndarnas biljetter som vi inte har sålt slut på, så att inte slagit i taket, men vi är ju inte långt ifrån.
Rätta mig om jag har fel där, men en ökning är ju mindre värd om man samtidigt tappar mark till andra storklubbskonkurrenter.
På vad sätt då?
Ja, om ni har ambitionen att klättra.
Det kan ju inte vara negativt att öka.
Mindre värd. Alltså en ökning är mindre värd om ni samtidigt säger att liksom Häcken ökar sin omsättning mycket mer än vad ni gör. Djurgården ökar mycket mer. Malmö, förstår du vad jag menar? Då blir ju ökningen för IFK Göteborg blir mindre värd om den i förhållande till konkurrenterna lägre. Förstår du?
Ja, men det där är ju, alltså, det som man kan se, sportsliga resultaten går ju upp och ner. Det har man ju sett genom åren. Men däremot så är ju naturligtvis publiken är ju en fråga. Mm. Och där är det ju bara så att Stockholmslagen och Malmö på sitt sätt då, har ju en större möjlighet att öka intäkter på sin arena och publik. Så är det ju. Mm. Och det är en utmaning som vi står inför och som vi måste jobba med framöver.
Men om vi tar det då, för det pratas ju om Gamla Ullevi och kapaciteten. Men är ni någonstans liksom inte ändå i det bästa läget som man kan vara, eller som många vill vara i? En arena som är nästan full, som skapar liksom det här trycket på att fan måste köpa biljetter, annars kanske de tar slut. Alltså, vad jag menar är att det är bättre att ha 15 000 på en arena för 18 000 än 20 000 på en arena för 30 000 över tid.
Ja, men så kan det ju vara. Sen så har vi ju en annan dit på våran arena, det är att vi har jämfört med dem då, att de kan ha 2 500 hospitalities med partner och sånt. Det kan inte vi ha på våran arena. Så det är en bit i det hela också. Vi har en ständig dialog med Goat Event, och den dialogen är jättebra när man tittar på liksom, hur ska framtiden se ut, och där är väl ingen klar över det, hur det kommer att vara, men jag tror att man måste titta på det. Och om Göteborgs fotbollen ska vara med, så behöver man ju ha en arena som håller det måttet också framöver.
Men det här har du pratat om länge. Ser du det liksom realistiskt inom i någorlunda närtid att det ska byggas en ännu större ny fotbollsarena i Göteborg helt plötsligt?
Nej, man kanske kan bygga på Gamla Ullevi. Det finns säkert lösningar, även om jag inte har dem här idag, och det har inte någon annan heller. Men det är klart att när man tittar på de här sakerna och slår sina kloka huvuden ihop, så är det klart att det går att hitta lösningar. Och så kan man alltid sitta och säga, det är ju att vara negativ, att nej, men det kommer inte vara i när framtid. Om man inte jobbar med frågan, så kommer det inte ändra något i alla fall. Nej, men om man jobbar med den, så kanske det finns möjligheter i alla fall. Och jag tror för IFK Göteborgs och Göteborgs fotbollens överlag, om man vill hänga med Stockholm etc., så behöver man absolut göra något åt det.
Mm. Hur jobbar ni med frågan?
Nej, men jag tror att vi måste kunna påverka politiken, jobba tillsammans med Goat Event i den här frågan, och som jag sa, så har vi en jättebra dialog där, så att gemensamt kunna hitta lösningar hur det ska se ut i framtiden. De finns inte idag, men jobbar man med frågan så finns det i alla fall en möjlighet.
Ekonomin berörde vi där, ska ställa den gentemot eran stora statskonkurrent då, Häcken här, som ju vann Allsvenskan 2022 och pratade om en omsättning på 250 miljoner. Det är väl ingen exakt siffra eller summa, men där IFK Göteborg skulle jag tippa på omsättning runt 150 miljoner 2022. Att Häcken är större sportsligt och ekonomiskt, vad tänker du om det?
Nej, jag tänker inte så mycket om det överhuvudtaget. Om jag ska väl, det är ju en konkurrent som vi fightas mot Stockholmsklubbarna, så att det är liksom inget speciellt utifrån det, utan för mig är det att jag fokuserar på IFK Göteborg och vad vi kan göra bättre.
Mm. Att Häcken får ut så pass mycket sportsligt och ekonomiskt med en så begränsad publik ändå, för de är ju, alltså om man säger att IFK Göteborg efter Stockholmsklubbarna, så är ju Häcken oceaner efter Stockholmsklubbarna sett till publiken. Vad tänker du om att de får ut så mycket sportsligt trots att de har ett publiksnitt på 5000?
Ja, det är inte på publiken Häcken gör sina pengar, så att det är på andra saker de gör sina pengar, och det gör de ju jättebra, så att all cred till dem, men det är ju inte publikmässigt.
Hur ser du på ordningsstörningarna som har varit, om jag ändå berör publikfrågan här? Det har varit en hel del ordningsstörningar under 2022, illegal pyroteknik. Det kom siffror från polisen här idag att det brann 8000 bengaler i svensk fotboll och andra pyrotekniska pjäser under 2022. Arenavåldet har kommit tillbaka på en del matcher med sammandrabbningar inne på arenan. Vad har du för tankar kring det?
Nej, det är aldrig bra om det är så. Samtidigt så tror jag också att när vi tittar på vilka betyg vi får och vad människor som går på våra matcher tycker, så anser de att det är en trygg miljö, det är en fantastisk stämning och att det är otroligt roligt att komma till Gamla Ullevi och titta på fotboll. Sen så är det liksom inget att sticka under stol med att vissa saker vill man inte se på en arena. Men generellt sett så är det väldigt höga betyg för evenemanget, arrangemanget och att tryggheten är hög.
Och att det ändå är illegalt. Hur ska man förhålla sig till det som kamratförening? Tycker du att det märks på era läktare att IFK Göteborg är en kamratförening?
Ja, det tycker jag.
Hur då?
Nej, precis som jag sa, att vi har otroligt mycket familjer på våra matcher. Majoriteten som går på våra matcher är ju inga som missköter sig, utan majoriteten sköter sig. Och sen självklart så är det ju i vissa matcher där det händer saker som vi inte vill ska hända. Så är det ju, men det är ju inte, på det låter det som att det är majoriteten som missköter sig, så är det inte. Mm.
Tycker du det är viktigt att betona vad IFK Göteborg står för, vad liksom kamratföreningen IFK Göteborg står för i det här sammanhanget?
Ja, våra värderingar är absolut viktiga. Vi är en värderingsstyrd klubb, så att, absolut.
Mm. Men krockar inte de med exempelvis illegal pyroteknik?
Jo, det vet vi att det inte ska vara, och det försöker vi ju stävja hela tiden. Så att det jobbar man med konstant, och det jobbar ju svensk fotboll konstant med. Och ibland lyckas man bättre, ibland lyckas man mindre. Men om man tittar på publiken som går på IFK Göteborg på Gamla Ullevi, så är majoriteten skötsamma. Det är en trygg miljö att gå till, och det också säger våran publik.
Mm. I sista match här så gick ju eran lagkapten då omkring med en flagga med ett polisfientligt budskap. Du sa att han inte förstod innebörden av det. Bör inte en lagkapten för IFK Göteborg känna till vad det där budskapet stod för?
Jag kan inte svara på det, om man bör känna till det faktiskt, om jag ska vara ärlig. Jag vet inte om det är ett budskap som man tänker på om man inte är i den miljön. Jag tror att i det här fallet, jag kan inte svara riktigt exakt hur det går till, men jag tror att det här är något, en flagga som Marcus Berg fick, och jag tror han hade den ungefär 5-10 sekunder max. Så att det var inte schysst mot Marcus. Jag tror inte han tänkte ett dugg på vad det stod på den. Och jag tror faktiskt inte han visste vad det betydde.
Mm. Varför attraherar IFK Göteborg supportrar, tror du, som vill hänga på sin lagkapten banderoll med ett polisfientligt budskap?
Alltså, jag kan inte svara på det. Och majoriteten av våra supportrar försöker inte göra det.
Hur agerar IFK Göteborg inför 2023 för att förändra den delen av supportermiljön som du ändå beskriver som ett problem? Och är det en prioriterad fråga för
dig? Vi har supportermöten 3 gånger om året, tror jag. Och vi jobbar väldigt tajt med våra supportrar. Så det är en ständig diskussion om att skapa så bra evenemang och arrangemang det bara går. Och jag tror att det är en nyckelfaktor för att göra det ännu bättre.
Vill du tillägga något inför säsongen 2023, eller tycker du att du har fått sagt det du ville säga här?
Nej, jag vet inte. Det finns ju massor att säga, men vi ser ju absolut fram emot säsongen 2023. Det ska bli otroligt spännande på många olika sätt. Vi har jättemycket att se fram emot, både med herrfotbollen och vandagfotboll och vår akademi och alla andra evenemang som vi håller på med, och Vi är definitivt superpositiva för framtiden.
Vad är du mest spänd på? Vad är det mest förväntansfull på, skulle du säga?
Nej, men vi är någon slags skede som du har pratat om egentligen i hela den här samtalet, liksom att nästa steg, vad är det någonstans fotbollen står och vägen någonstans, och Stockholmsklubbarna på sitt sätt och kan klara av med publiken. Vi behöver och ta kommandot över nästa fas i vår utveckling, och exakt hur den ska se ut, det vet vi inte idag, men vi jobbar med den, och det är jäkligt spännande att få vara en del av det.
Mm. Vad står närmast på din agenda eller ligger på ditt skrivbord att klara av innan du går på julledighet, om du nu gör det?
Oj, nej, men det finns nog en del bitar, och just nu, som jag sa innan, så håller vi på med förhandlingar, och det är väl det som är närmast för min del.
Mm. Blir det någon julklapp till fansen?
Jag vet inte. Man kan alltid hoppas.
Men du vet inte om det blir det, eller?
Nej, det vet jag inte.
Svara på.
Nej, jag vet inte.
Så ni ligger inte så nära att det skulle kunna komma ut något här innan julafton?
Ja, det kanske det kan, men jag vet inte om det blir så. Mm.
Då tackar jag dig för att du var med i GP:s fotbollspodd, Håkan Mild, och så passar jag på att önska dig en god jul och lycka till med säsongen 2023.
Tack så mycket, och detsamma till dig.
Jag tackar alla som lyssnade på det här avsnittet, och GP:s fotbollspodd är tillbaka nästa vecka med en ny gäst. Ha det bra!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.